Jag vet inte om ni var här första advent. Ni kommer ihåg vad jag lovade er då? Att den kommer igen. Och nu är den där igen. Åsnan. Och så tänker man ju sådär, hur många gånger kan man mjölka en text? Det vore spännande någon gång att ha ett sånt här experiment där man tänker att den där texten, den här åsnetexten, den ska alla predikanter predika över i Anskarskyrkan hela året. Faktum är att vi nog skulle hitta lite nyansskillnader och lite nya perspektiv varje gång. Det är det som är så spännande med tradition. Matteusevangeliet är ju den evangelisten som har ett förändringsprojekt. Man kan väl tänka att Jesus i alla evangelierna har en gemensamt mål. Och det är ju att förändra en tradition. Att visa att en ny tid börjar nu. Men de har lite olika sätt att förhålla sig till traditionen. Läser man evangelisten Johannes så är ju han ganska ointresserad av vad som har hänt innan. Och det är ju för att han är i ett senare skede i tiden efter Kristus. Och i en annan kontext som man nog kan nästan kalla hellenistisk. Men Matteus däremot, han är väldigt nära traditionen. Han tänker ungefär så där att den här traditionen, det måste finnas det som har gått före mig av profeter, predikanter, människor, ledare. Den traditionen ska ändå måste det ändå finnas kontinuitet med. Så vad Matteus gör är att visa på att betona traditionen väldigt kraftigt. Att det som har varit har haft ett stort värde. Konsekvensen av det är ju att Jesus behöver göra ganska lite för att man ska se att det är något annorlunda. Så det finns liksom en strategi, om man använder ett sånt ord. Den här texten som vi läser nu, jag funderade på det. Har den en annan mening när den förebådar Jesu födelse än när vi nu läser den, när den förebådar Jesu död? När jag började fundera på det så insåg jag ganska snabbt att i alla fall att man börjar tänka i den spänningen, i den relationen. Jesu födelse och Jesu död, så börjar jag också se andra saker i texten. Och framförallt fastnade jag på en fråga. Nämligen, vem är han? Det är nästan sista frågan i texten. Jag tror inte jag har tänkt så mycket på den delen. Men nu såg jag den. Vem är han? Och det är ganska intressant att det svar som Matteus ger är ju lite grann sådär, jo men det är ju pastorn i Anskarskyrkan, ni vet Ulf. Eller Magdalena, hon som brukar leda gudstjänsten. Och så börjar man ana, nej men det är inte det, utan det är, vem är han? Alltså det finns en djupare botten. Om du skulle berätta, vem är han? Karaktären, personen, vad brottas den här människan med? Vem är han? Då blir det någonting annat. Och det är det här som är lärjungarnas, romarrikets, alla de här människorna Jesus möter. Så finns den där frågan överhängande i texterna. Vem är han? Och Matteus börjar ge lite sådana där, i och med att Matteus är så tydlig med traditionen så kan ju hans läsare börja liksom åtminstone spåra vad det är. Eller vad det skulle kunna vara mycket tydligare än exempelvis Johannes evangeliet. Men ändå hänger frågan kvar. Vem är han? Och Jesus sätt att svara på det här är egentligen, om man tar två spår då. Det ena är ju att han är extremt praktisk. Han tänker att det enda sättet att säga någonting om en identitet, det är ju att man visar det. Jag uttrycker vad det kan vara att visa vem jag är. Nattvardsbordet är en sån sak. Han botar sjuka, han gör en massa saker och säger saker som är i kontinuitet med traditionen men ändå en liten nyansskillnad. Men det är ju inte helt klart ändå. Det andra är ju att han börjar tala och svara och pratade ofta i bilder och liknelser. Och det är också någonting med det här med identiteten som han försöker säga. Men i båda fallen är det lite svårfångat. Och då kan man ju ändå börja fundera på, finns det inte en mening med det där? Att vi som kyrka och vi som följer Jesus inte för snabbt ska haka på och kontrollera vad sanningen är. Alltså stilla veckan handlar om ganska mycket tålamod. Att faktiskt gå i det där att inte få de raka svaren. Och det är det som framkallar det där. Ja, men då får jag ju gå i tro. Då får jag ju ändå gå i någon slags tillit. Även om tvivlet är väldigt starkt. Så jag kommer inte att få några sådana här bokstavliga svar eller manualer på vem Jesus är. Det går liksom inte att bemästra den identiteten på det sättet. Så jag får liksom vila eller brottas beroende på vem jag är. Men att Jesus faktiskt låter identiteten vara ett mysterium. Ända in till korset. En sak kan man då konstatera. Och det är ju att Jesus faktiskt vill göra någonting med oss. Måhända han är inte så tydlig alla gånger. Och vi får inte det exakta kornet på vem han är rakt ut. Men han försöker ju göra någonting med oss gång på gång. Både sånt som tvingar oss att se någonting nytt. Men också någonting som gör oss trygga å andra sidan på ett sätt som vi kanske inte hade väntat oss. Har ni varit med om det någon gång? Ett sånt exempel som jag kommer på, det var när jag var 20 år och har flyttat till Stockholm. Då hade jag, var jag fortfarande i den här ateistiska perioden i livet. Men jag gjorde VTP-tjänst och flyttade till Alby, en lägenhet. Och så var det så att då var det en till kamrat som gjorde vapenfri tjänst där. Det visade sig att vi båda hade lämnat pingströrelsen. Och det vi gav upphov till många existentiella funderingar. Och han var konstnär och jag hade börjat läsa svåra filosofiska böcker. Jag hade nästan aldrig läst något annat än Bibeln, ja, skolböcker då. Men hade liksom börjat läsa sånt som var förbjudet när jag växte upp. Och det var såna här riktigt svåra filosofer och tänkare och sånt. Och jag förstod nog inte mycket, men det var det som var poängen. Det skulle vara svårt. Och jag såg mig själv också som väldigt svår. Så att det var en komplimang om någon sa att det där är ju bara du som gillar. Det är en komplimang. Och då insåg jag att min rumskompis, han är likadan. Och en kväll så var det ett anslag i Alby att det skulle vara en konstutställning eller en installation på Alby biblioteket där. Så jag och min kompis, vi gick dit och överskriften var alternativ konst. Det är bra, i alla fall om man är svår. Så vi gick på det där. Och i ett hörn där så hade man ställt upp en liten scen. Och vi var ganska många som stod runt om där och väntade på den här installationen. För scenen var helt tom. Det enda som fanns på scenen, det var liksom ett stort metallfat. Och vi tänkte väl, det där är väl konstinstallationen då. Och det är ju svårt. Så det kanske är det här. Så kommer det ut en kvinna och så har hon hela famnen full med porslin. Och så tömmer hon plötsligt den här porslinen ner i den här metallen och det flyger ju porslin. Sen tar hon tändvätska och så häller hon det på det där porslinet. Så tänder hon på det så brinner det. Och vi står ju där helt frågande, vad är det här för någonting? Och då hör man ju många så här, men det har jag betalat för det här? Det här är ju bara skräp. Är det här, alltså, vad gör du? Det här tar ju min tid. Och då händer någonting med den här konstnärskan. Det var en kvinna. Då börjar hon gå runt bland oss. Och så säger hon, jag ser att det är svårt för dig. Kan du förklara? Och så börjar hon gå runt. Och det som var liksom det mest fascinerande var hur hon försökte göra någonting med oss. Hon sa liksom, ja, men ibland kan det vara så där att någonting inte direkt liksom, man hade tillgång till det nya, men berätta din känsla. Och så for hon runt där med oss. Och jag insåg plötsligt jag förstår nog inte riktigt fortfarande den där installationen. Men jag började förstå att hon gör någonting med oss. Eller i alla fall är det hennes intention. Och jag tänker att det är precis det Jesus gång på gång gör. Han gör någonting, han rensar ett tempel. Han ger sig på personer som tror att de är goda och så plötsligt så får de en tillrättavisning. Och andra som man inte tycker är goda bekräftar han som är goda och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen så tar han dialogen efteråt. Och det gör någonting med oss. Men det är väldigt svårt att sätta korn på eller sätta fingret på exakt vem är han. Och det får vi leva med. Ganska länge i alla fall. Man skulle kunna säga att den här åsne-episoden, den är ju inte ny. Det är många predikanter som säger att han rider in på en åsne istället för en häst. Det är det som är det speciella i den här texten. Det är det inte. Alltså det här är ju, åsnan finns ju i kungaböckerna, i den tidiga profettiden, i Sakarja som du läste. Det var till och med så att en kung red in på en åsna för att visa sitt messianska värde. Det som är annorlunda däremot i texten, som jag kan tänka mig förbrylla lärjungarna, det är ju att om man gör en sån stark messiansk handling, vart är militärerna? Vart är liksom allt det som vi behöver nu för att verkligen du ska överta tronen? Det måste ju vara den stora frågan. Okej, nu ligger vi illa till. Du rider in nu på en åsna och gör anspråk att vara Messias. Och här står vi 12 stycken. Vad tänker du? Ska vi slåss med kvistar eller vad är poängen? Det är det som är kraften i det här. Att Jesus rider in här utan anspråk på makt. Utan anspråk på våld. Utan anspråk på att erövra. Utan det är något annat. Så vem är han? Den där tröskelerfarenheten. Här har ju lärjungarna säkert ett val. Eller så har de det inte. Jo, man har alltid ett val. Här kan man ju dra och tänka att nu har jag fått nog. Eller så tänker man, ja, men jag har nog inget val. Som i Johannes evangeliet. Herre, till vem ska vi gå? Har ni varit i den där erfarenheten någon gång? Jag möter den ibland med pastors- och prästkandidater på Enskilda högskolan. Man kommer dit, man har fått den där kallelsen och den är väldigt stark. Första året och andra året är man väldigt tydlig med vad man vill åstadkomma. Man vet exakt vem Jesus är, vem Gud är. Och så går det ungefär, jag skulle säga att det är mellan år 2 och 3, så händer det något under sommaren. Och tvivlet faller över en. Och man börjar fråga, vem är han? Han, den där rösten, den där personen som kallade mig så kraftfullt. Vem är han? Och allt sätts på spel. Vi känner till det själva också. Det kan vara en relation vi lever i. Och plötsligt så tänker vi och känner, för att komma vidare måste vi återigen erövra. Vem är vi? Det kan vara ett jobb du har funnits på under lång, lång tid. Och du inser att nu är det dags att ta ett samtal med chefen. Med risken att chefen säger, ja men då kan du gå. Tröskelerfarenheten. Att våga gå, fast man inte vet. Och så finns ju den där andra dimensionen i den här texten som handlar om det där med att våga vara den man är och upptäcka att när man är den man är, då tas det inte emot. Det måste vara den hemskaste händelse vi människor fruktar mest. Det där vi säger till varandra, var den du är. Och så vet vi innerst inne hur fruktansvärt svårt det är och hur mycket tillit det krävs att säga det och ändå tro och hoppas att nu när jag visar vem jag verkligen är, då stannar människor kvar. De går inte. De ropar fortfarande Hosianna. De ropar inte korsfäst honom. I det här nätverket tillsammans mot ofrivillig ensamhet, som handlar om många gånger människor som har blivit ofrivilligt ensamma. De har ju blivit det ofta på kvaliteter som man tidigare kunde hålla fast vid. Jobbet, karriären, statusen, namnet. Och när man inte längre kan presentera det, så blir man ensam. När man verkligen liksom inte har något annat val än att vara den man är, då upptäcker man att ingen finns där. Han kom till det som var hans eget och de ville inte ha honom, som det står i Johannes evangeliet. Jag funderar på om det inte där det börjar bli någonting med dig och mig som jag, eller då kan jag börja åtminstone kanske sluta grubbla på att exakt få svar vem Jesus är. Men jag tänker, han har ju känt som jag. Han har ju varit lika rädd, Gud alltså, att visa vem hen, han, hon är. Och upptäcka den där erfarenheten och säga till dig och mig, jag har också varit rädd för att visa vem jag är. Vad är då liksom vägledningen i det här? Jag tror att istället för att kanske få ett klart svar på den där frågan, så tänker jag att den där åsnebilden, när han rider in på en åsna, det är kanske det som är poängen. Att fästa blicken på bilden eller på den där liksom händelsen när Jesus rider in och följa den där åsnan vart den nu än leder dig. Det slog mig innan vi firar gudstjänst här klockan 11, så firar den ukrainska ortodoxa gudstjänsten också gudstjänst. Och den traditionen, den ortodoxa traditionen, den har ju en större, ska man säga, omfattning av annat språk för tron. Vi är ju ordet och lyssnarnas tradition, protestanterna. Men de ortodoxa, de har ju bilderna. Om ni tittar in i hörnet där eller runt om här i kyrkan, så kommer ni se att det finns ikoner. Och det slog mig att det som kanske är svaret på dagens text eller fråga, det är att fästa blicken på Jesus. Och det här låter ju lite banalt. Alltså när jag växte upp i frikyrkan, så ska jag alltid fästa blicken på Jesus och fokusera. Och det lät konstigt då. Men nu med den här ramen så inser jag att den där bilden, att fästa blicken på Jesus, den är någonting mer. För det är ju inte så enkelt när vi tänker efter. Ofta är ju vår blick väldigt splittrad. Det är liksom en daglig kamp att fokusera på det vi borde fokusera på. Nuets nyheter blir till tvång och vi bombarderas av bilder som gör att det blir väldigt svårt att fokusera på det som är viktigt och väsentligt för oss. Vi måste läsa den senaste boken, se den senaste filmen, köpa den senaste mobilen, tänka på karriären, konflikterna. Alltså det är inte helt lätt att fästa blicken på den där bilden. Men det är precis det som den här bilden med åsnan säger. Fäst blicken på mig och den, och följ den, så får du se vart den leder. Amen.